All right, vi är tillbaka. Det är jag, Anne och Hanne som pratar igen.
Ja.
Och idag är det lite spännande för att jag vet faktiskt inte riktigt vad vi ska prata om, utan det är Hanne som har fått förbereda det här i smyg.
Och jag är jättetaggad, jag sitter så här bara... Okej, det här är ingen så här stor ny grej. Det är faktiskt väldigt basic, men det har kommit upp så mycket. Det känns som att det Men det här vet jag inte, det är en känsla och jag kan ju känna allt möjligt som inte stämmer. Men min känsla är att just nu så är det som lite förvirring. Vad är egentligen positiv förstärkning? Vad är negativ förstärkning? Vad är det här? R plus, R minus, P plus, P minus? Kanske det är bara jag som är förvirrad, men det känns som att det är fler... Alltså i det här, vad ska man säga, där vi rör oss med folk som tränar på det här sättet, så känns det även som att det är som att man börjar upptäcka mer gråzoner och att det inte är så svartvitt längre för de som har kanske varit svartvita tidigare.
Mm. Ja.
Så, och jag känner mig liksom bara, jag tänker så här, jag svarar på väldigt många av frågorna i Facebookgruppen och så känner jag mig kanske jag bara skapar ännu mer förvirring själv. Så det här är också någonting som jag skulle behöva liksom bara prata klart om, liksom få så här klarhet.
Ja. All right, ja. Ja, vilken bra idé faktiskt. Och prata om termerna som vi använder väldigt, väldigt flitigt när vi diskuterar den här typen av träning. Precis. Och som är ganska viktigt att förstå faktiskt, för att vi ska, ja men framförallt att vi alla tänker likadant kring termerna, så att det blir en liksom diskussion som alla förstår.
För annars så kan man ju så lätt prata förbi varandra också, tänker jag. Om man har en olik definition av en term. Så kan man ju ändå, då kommer man aldrig överens om man inte vet vad den andra egentligen menar med. Eller vilken uppfattning den andra har av just den termen.
Eller hur? Jag tycker så att det är så spännande ibland när folk skriver typ så här. Ja, men jag tycker att relationsbaserad hästträning är så här, så här, så här. Och ja, men fast det är mitt företag som heter så.
Ja,
så att du kan ju inte tycka någonting på det viset, utan det är jag som får bestämma det,
får tycka.
Eller?
Ja.
Och då pratar man ju inte heller klarspråk om termerna. När jag pratar relationsbaserad hästträning, då syftar jag ju till mitt företag.
Precis.
Inte till belöningsbaserad träning generellt.
Ja,
och då eller... är det ju väldigt bra att säga just belöningsbaserad träning som gäller liksom.
Ja, eller träning med fokus på relationen. Alltså för det har ju, det är många som pratar om det också.
Ja.
Ja.
Fast man egentligen kanske använder tryck eftergift, fast man tänker att man jobbar med relationen i det. Absolut. Och då blir det väldigt förvirrat faktiskt. För då menar man inte samma saker.
Precis. Och så kan det också vara. Eller så pratar man också om relation. Alltså jag tänker oavsett, oberoende vilken, inte teknik, men alltså hur man tränar, så kan man ju prata om relation till sin häst. Jag tror även back in the days när man var ute i skogen och hade hästen som arbetsredskap, så tror jag även där hade man en relation till sin häst.
Mm, absolut.
Mer eller mindre. Man kanske inte pratade så mycket om det, för det var inte så viktigt. Det var viktigare att få hem veden.
Ja, fast jag tänker att även då var det viktigt att hästen faktiskt ville samarbeta, just för att annars så fick man inte hem veden.
Ja, men verkligen.
Så att det var ju viktigt ur ett funktionellt perspektiv.
Ja, men det var inte riktigt det vi skulle prata om idag, men nej, även viktigt. Kan du bara så här, vill du börja med då och ska liksom börja med så här basic, vad är R plus?
Ja, alltså då tänker jag framförallt att vi måste prata om operant betingning som liksom en teori.
Och en till kommentar till här också, att vi säg gärna vart du har det ifrån, för det känns som att det finns liksom, jag försökte googla lite och så tänkte jag, men här, vart kommer det här ifrån? Vad är ursprung? Jag blev så här nyfiken, vart är ursprunget?
Operant betingning.
Ja, till exempel det. Och R plus, R minus.
Ja, bra fråga. Jag måste säga att jag är inte helt säker på vem som är liksom the source, men jag skulle gissa på att det är Skinner.
Ja, det tror jag också. Det var det som kom upp när jag googlade faktiskt.
Ja. Jag tror att det är Skinner som experimenterar väldigt mycket på. Han jobbar mycket med labbexperiment med råttor framförallt, men också andra djur. Och då kom den här teorin fram liksom, att olika typer av förstärkningar, olika typer av bestraffningar påverkar det individen gör. Mm. Och då fick vi operant betingning. Alltså individen gör någonting för att få olika typer av konsekvenser. Till skillnad från klassisk betingning där individen inte behöver göra någonting.
Mm. Säg mer om det.
Så klassisk betingning är alltså en association som sker utan att individen överhuvudtaget behöver göra någonting. Alltså,
kan du ge ett exempel på vad det kan vara?
Ja, men till exempel häst ser en bil och känner rädsla.
Ja, just det.
Blir skrämd en gång till exempel. Och efter den dagen så kommer hästen känna rädsla så fort den ser en bil. För att den har blivit betingad med det.
Ja, just det. Okej, så det är klassisk betingning. Att man,
ja.
Det är som att instinktet bara händer på något sätt.
Ja, vi bara kopplar ihop en händelse eller objekt med olika känslor. Mm. Mm. Så det kan ju vara positiva känslor eller negativa känslor. Ja. Och det kommer ju leda till att man vill undvika just det här eller platsen eller objektet. Eller att man vill söka upp det.
Ja.
Så det kan ju vara att människa dyker upp vid grinden och hästen får en morot varje gång. Det kommer ju leda till att hästen kommer söka upp människa vid grind för att den är kopplad till positiva saker.
Men du sa också, nu är jag lite så här petig, men det tänker jag det kan vara bra att vara. Mm. För du sa också att man behöver inte göra någonting, det händer ändå. Men hästen måste ju komma till grinden för att få moroten. Då har den på något sätt gjort någonting.
Nej, den behöver inte göra det nödvändigtvis. Utan den får inte moroten för att den går till grinden, utan den kopplar människa plus morot.
Ja, just det.
Så det kan ju stå vid grinden eller den kan ju, alltså den behöver inte göra någonting särskilt utan den kopplar ihop att så fort man ser en människa så blir det bra för då kommer det morötter.
Just det.
Eller till exempel att hästen börjar känna igen ägarens bil. Mm. Att just när min matte kommer i sin bil då vet hästen att nu kommer det goda ting. Mm. Och då börjar den börja hänga vid grinden och bara nu kommer det snart. Det är också en klassisk betingning. Den har betingat ihop bilen med att det är start på att snart kommer det träning som den tycker om.
Mm.
Men det behöver inte göra någonting för att, det är inte så att hästen sparkar 3 gånger och då kommer bilen. Nej. Och då kommer träningen. Just eller hur? Den kommer ju bara utan att hästen behöver göra någonting.
Nej, precis.
Så det är klassisk betingning. Och det kan man ju också prata om typ, i ett helt poddavsnitt. Ja. Men
det kan vi.
Kanske behöver bara skilja det från operant betingning. Där faktiskt individen gör någonting för att få en konsekvens.
Mm. Och ska jag ta ett exempel där också? Något lätt exempel. Så att du bara exakt vad du förstår.
Om vi har positiv förstärkning, om vi börjar där. För att nu har vi ju 4 stycken olika saker. Alltså i klassisk betingning har vi ju negativa betingelser och positiva betingelser, om vi nu tänker så. Eller neutrala för den delen.
Ja.
Och i operant betingning så har vi 2 typer av förstärkning. Sånt som gör att individens beteende kommer upprepa med mer högre sannolikhet. Alltså den kommer göra detta oftare för att den tycker om sin konsekvens.
Mm.
Eller så har vi 2 olika typer av bestraffningar som minskar sannolikheten att de här beteendena upprepas.
Mm.
Så att antingen så förstärker vi ett beteende eller så försvagar eller förminskar vi ett beteende.
Mm.
Förstärkning och bestraffning.
Mm. Yes. Så då är det skillnad liksom att vara, man kan säga som jag vill skapa ett beteende eller jag vill göra att hästen gör någonting till skillnad från att jag vill göra så att hästen inte gör någonting eller slutar göra någonting. Eller gör mindre av någonting. Då kan man säga att tränar bort, som är väldigt, väldigt vanligt att man börjar tänka, hur kan jag träna bort det här? Hur kan jag, och där jag nu så småningom börjar få in att istället för att tänka träna bort kan jag tänka vilket annat beteende kan jag lära hästen istället? Vilket beteende vill jag ha?
Ja, för vad att, vill jag ha istället? För att ja. Vi kan inte träna ett icke-beteende.
Men precis.
Vi kan inte bara inte göra någonting. Utan det måste göra någonting annat istället ja. För det vi inte gillar.
Precis.
Och det är så mycket mer effektivt att fokusera på det ja. Än att träna bort någonting.
Precis. Och för man gör ju alltid någonting. Oavsett om det är att jag står still så är ju även det ett beteende. Eller exakt. Att jag går iväg. Det är också, alltså det, ja. Eller ja. Om jag slutar krafsa. Jag slutar krafsa som att jag brukar det. Men om min häst slutar krafsa om han brukar det. Så är det också ett beteende att den inte krafsar. Det är ju inte att någonting är bort. Alltså jo, krafset är borta, men det är ju ett annat beteende som har fått tagit plats.
Exakt. Mm. Och när vi verkligen kan förstå det och se att allting är beteenden, då blir livet väldigt mycket lättare än när vi tänker att hästen ska sluta med saker.
Mm. För då blir det ett tomrum där.
Att träna alltså. Extremt effektivt och ganska oetiskt också att bestraffa.
Ja.
Därför att en bestraffning ger ju inte hästen information om vad den faktiskt ska göra istället.
Nej, precis.
Och det är väl det som är det stora problemet med bestraffningar. Att man lämnar hästen lite i ett vakuum liksom.
Ja, det blir ju väldigt osäkerhet i det tänker jag också.
Ja, sen kan ju bestraffningar vara väldigt effektiva. Det funkar ju alla de här fyra hörn i operant betingning funkar. De är effektiva, mer eller mindre liksom, beroende på hur de utförs och så vidare.
Mm.
Och det här är ju per definition. Så att säg då att, om vi nu pratar om bestraffningar, säg att min häst biter mig och jag slår den i huvudet. Eller puttar bort den, om vi nu är inte så hårda. Och min häst biter mig igen och jag puttar bort den och den biter mig igen och jag puttar bort den. Då har, alltså om inte beteendet minskas, om den inte slutar bita mig, då har jag per definition inte bestraffat hästen.
Mm.
Om vi nu tittar på den operanta betingningen, alltså positiv bestraffning. Jag adderar någonting för att få beteendet att minska. Minskar inte beteendet, då har jag ju inte liksom gjort det, eller hur?
Mm.
Och det är samma sak med positiv förstärkning, alltså... Om jag inte lyckas förstärka ett beteende, då har jag per definition inte använt förstärkning.
Mm. Fast du har kunnat ge godis hur mycket som helst, men du får inte någon beteendeändring.
Nej. Och då... Jag kanske använder klassisk betingning i form av att testen börjar tycka det är ganska gött det vi gör. Och blir glad över sina godisar, men jag kanske inte lyckas förstärka ett beteende för det. Nej. Det låter lite konstigt. Och det kanske, man kanske förstärker ett annat beteende än vad man har tänkt sig snarare då.
Ja.
Än att man liksom förstärkte det jag hade tänkt mig.
Ja.
Det blev lite snarigt.
Ja. Jag känner att jag förstår, men om någon inte förstår så får man väl fråga igen, tänker jag.
Ja, eller hur?
där kommer jag på en diskussion jag hamnade i här. Jag har en tendens att hamna i diskussioner. men där någon hade en häst som stack. Och jag vet väldigt lite om situationen runt, för det kom inte fram. Men mitt syfte med det jag liksom kommenterade var att man måste titta på beteendet och orsaken till beteendet och inte tänka, alltså istället för att tänka att jag måste ha skarpare utrustning. Säga skarpare bett eller skarpare bön eller kedja eller vad det nu är man vill använda. Och hellre se varför sticker hästen och vilka situationer gör den det. Och där den som skrev om det här då skrev att den sticker oavsett om jag ger godis. Och då tänker jag, okej, den har en belöning. Men som, jag tänker att det blir ett exempel på det du just sa. Att det hjälper inte att bara ge godis. Eller det behöver inte hjälpa att bara ge godis. Det kan fortfarande inte bli att man förstärker ett beteende man vill ha. Alltså att hästen ska hålla sig bredvid människan.
Eller hur? För att sådana här situationer är så extremt mycket mer komplicerade än att men ge hästen en godis så kommer dina problem vara lösta.
Ja.
Hade det varit så simpelt så hade ju liksom inte vi suttit här och pratat överhuvudtaget. Nej. Utan
ja.
Då hade alla bara lyckats hela tiden.
Ja.
Det är klart att det är mycket mer komplicerat än så. Utan där har vi förmodligen en situation där hästen är triggerstaplad. Det låter så. Mm. Det är sannolikt. Mm. Att den helt enkelt redan är så pass stressad. Och den... det finns ju många olika faktorer, vanor, den kanske har gjort det här jättemånga gånger, den är redan rädd eller orolig, vill till sina kompisar, separationsångest. Det finns hur många grejer som helst som skulle kunna påverka den här situationen som vi inte har information om just nu.
Precis, sen kan man också tänka så här, det just där, om jag går med min häst, den sticker, väljer att sticka ifrån mig istället för att stå bredvid mig och få godis från min hand, då är ju du mer förstärkande för den hästen. Att få komma tillbaka till tryggheten till exempel. Eller dit den nu vill sticka. Det är förstärkande det jag gör.
Eller hur? Och det kan man ju verkligen fundera på. Alltså vart sticker min häst?
Mm.
Det är ju jättebra information.
Mm.
Och sen om vi tänker beteende analytiskt. Så har vi ju inte bara beteende och konsekvens. Utan vi har en antecedent. A, B, C. Antecedent, beteende, konsekvens. Mm. Vad händer innan beteendet? Vad händer innan hästen stack? Mm. Och vi kan inte titta på bara beteende och konsekvensen. För det ger oss alldeles för lite information. Och det är inte särskilt intressant. Mm. Utan vi måste ju titta på antecedenterna. Alltså situationen, miljön. Vad händer innan? För att vi ska kunna ändra dem.
Mm.
För, därför att det är inte bara konsekvenserna som skapar ett beteende. Utan antecedenterna ser till att beteendet uppkommer och konsekvenserna gör att de förstärks, upprätthålls eller försvagas, minskas.
Mm. Mm.
Eller hur? Så att det är så mycket mer komplicerat eller mycket mer nyanserat kanske än att bara ge hästarna godis.
Alltså jag skrattar lite nu för att jag tänkte det är så mycket det här. Vi skulle kunna ha hur många poddavsnitt som helst. Yes. Men det är ju därför att du inte, alltså vad ska man säga, därför att man kan inte bara lära om allt det här genom att läsa lite kommentarer i en Facebookgrupp eller lyssna lite på den här podden. Man behöver mer ganska enkelt, ska man verkligen få till det.
Och verkligen riktigt. Förstå det i det praktiska.
Mm.
Och jag tänker att Facebookgruppen är en väldigt bra plats till att liksom börja se lite olika exempel på vad man kan göra, vilka möjligheter det finns, att det finns ett helt annat sätt att tänka kring träning och kring hästar. Mm. Och vi får helt andra resultat.
Mm.
Men att verkligen lära sig en hel träningsmetod genom en Facebookgrupp är ju såklart fullständigt omöjligt.
Ja.
Det är ingen som gör det.
Ja.
Det går inte.
Ja.
Så att man behöver ju liksom någon som kan hjälpa en och guida en.
Mm.
I form av någon mentor eller om man köper någon kurs eller liknande.
Ja. Jag tycker ju att det är väldigt värdefullt att ha liksom det att man har någon att prata med, om någon som kan se, om man kan berätta verkligen alla detaljer i hela hela händelseförloppet till, som liksom vet historien runt, för som du säger, det är så många detaljer som påverkar.
Ja, och det blir lätt att man blir lite vilse och behöver hjälp med sina egna tankar kring saker och ting. Ja, att man lyckas liksom styra upp det och verkligen hittar ett sätt att träna på som är effektiv, som är bra, som är etisk. Det är inte så lätt att få till bara så där.
Nej, jag känner helt igen med det. Men du, innan vi spårar ur på det där, jag vill dra oss tillbaka till just
det. Operantbetingning.
Ja, för att jag hade nu faktiskt så perfekt här, jag tänkte igår redan att jag ville att vi skulle prata om det här. Men idag i morse så var det en faktiskt någon som frågade i Facebookgruppen om precis det här. Och jag bara, yes, perfekt timing.
Ja.
Och det blev intressant. En intressant tråd där under, där jag förstår att det är nog lite förvirring. Eller fick bekräftad att det är lite förvirring ute och går. Jag tänker, kan vi se, undrar om jag ska, för det kom en definition som var väldigt så här klar. Och jag skulle bara kunna läsa upp den.
Gärna.
Och så kan vi eventuellt prata mer kring det. Nu tar det lite tid här. Men så här, för då får vi liksom en mening per bokstav, om man ska säga. Vad kallar du det? Per...
Kvadranter är det ju, det är en fyrkant, det är kvadranter.
Mm. Så man säger en kvadrant, okej, det blir som, ja. Okej, Den här börjar med R minus, men egentligen så har man väl R plus uppe i vänster hörn. Om man tänker
sig. Ja, det är lite olika, men det brukar
det är lite
man
olika, spelar ingen roll. Ja. Vi kan börja med R plus. Mm. Och det står ju för positiv reinforcement. Och positiv då i form att någonting tillkommer.
Ja.
Alltså något önskvärt tillkommer.
Som förstärker ett beteende.
Precis, yes. Ja. R minus står ju då för negativ reinforcement, och negativ betyder då att någonting tas bort, inte negativ känsla liksom. Och något icke önskvärt avlägsnas, skriver den här då.
Just det. Någonting som vi inte gillar tar vi bort för att förstärka ett beteende.
Och det är just R plus R minus som är den största, så här, vad, hur ska jag förstå det? Det var bara sidspår. Jag ska fortsätta med P-arna. Då har vi då alltså P plus som står för positive punishment, och då är positivt någonting som läggs till.
Och till alltså, exempel ja, ett slag eller en putt eller ett spö eller en skänkel som är hård. Ja.
Och det är någonting som är icke önskvärt för den som utsätts för det.
Ja.
Och P minus, alltså negative punishment, någonting negativt betyder att någonting tas bort. Alltså en straff, bestraffning tas bort. Alltså någonting önskvärt
tas
försvinner.
Ja.
Ja. Där blir jag förvirrad. Något önskvärt försvinner. För jag tänker att P, alltså negative punishment, är... Nej, ja.
Någonting
fattar att man blir förvirrad.
Ja. Ja, men vi gräver lite i det. Ja. Så att hästen har någonting som den tycker om, som vi tar bort för att bestraffa någonting som hästen gjorde.
Mm.
Ett väldigt bra exempel som är lätt att förstå är jag kliar fölrumpa. Mm. Fölet älskar att bli kliad på rumpan.
Mm.
Om fölet börjar bita mig, säger att den försöker klia tillbaka. Först så använder den bara en, liksom, överläppen lite, men sen biter den mig när jag kliar den. Då slutar jag klia för att bestraffa bitandet i den situationen.
Mm.
Fölet, efter upprepning så lär sig fölet att okej, om jag bara använder överläppen då kommer det fortsätta. Använder tänderna, då kommer hon sluta klia mig.
Mm.
Och då har jag lyckats liksom minska beteendet av att bitas i den situationen genom att ta bort kliet och jag slutar klia.
Just det.
Ett människoexempel på det här är typ barn som sitter och leker med en leksak, de börjar bråka om det.
Mm.
Då tar jag bort, eller jag kan hota först, det brukar mamma göra. Men om ni inte slutar bråka så kommer jag ta bort leksaken.
Ja.
Eller så gör man faktiskt det då.
Ja.
Vilket innebär att nästa gång de leker med den här leksaken eller en annan leksak så bråkar de inte, för de vill inte bli av med den.
Ja, eller så skiter de i det, för de vet att de får leksaken tillbaka sen ändå.
Kanske. Men för att det verkligen ska räknas då som negativ bestraffning så ska ju det funka. Alltså så ska ju beteendet minska. Så om inte mina barn slutar bråka då så har jag ju inte gjort det helt enkelt.
Nej,
då har jag bara varit taskig mot dem eller något. Mm. Jag vet inte hur det räknas faktiskt.
Men kan man säga så här att vi vill då helst hållas innanför R plus och P minus. Alltså gärna helst bara R plus, men att P minus kan också vara nödvändigt.
Ja. Ja, absolut. Så ur ett etiskt perspektiv och ett effektivitetsperspektiv så är ju positiv förstärkning, R+, det bästa alternativet.
Mm.
Det vet vi genom forskning, att det är så individer lär sig bäst. Vi får bäst resultat när vi använder dem, eller den metoden.
Mm.
Och det betyder inte att de andra inte funkar. De funkar jättebra.
Ja, och det betyder inte att annat behöver vara jättedåligt hellre. Alltså regelrätt bestraffning, att jag går och slår någon, kommer aldrig vara bra, tänker jag. Men R minus till exempel, att jag lägger till ett tryck som sen försvinner när hästen gör det jag vill att den ska göra, behöver ju inte vara alltså om jag tänker, om man det blir svårt, för att om man tänker att okej, miljön är tillrättelagt, som man ofta gör kanske, det är inte ovanligt med en ung häst som rids in, att man sätter den bak en äldre häst Och så rider man ut i skogen och så lägger man till känklar och allt som behövs liksom. Men hästen har ju på något sätt då en dragkraft i den som är framför. Och nu tänker jag att jag inte använder godis överhuvudtaget. Jag liksom bara lägger till alla signaler. Och jag tror ju att man kan lära en häst att det inte blir, alltså det behöver inte vara att trycket från känken till exempel behöver inte vara jobbigt, att den fortfarande, alltså det behöver inte vara liksom en smärta, eller det behöver inte ens vara hot om smärta, för att hästarna kanske aldrig upplevt att det har blivit eskalerande.
Och det här... Visst, det är möjligt, absolut. Det behöver inte vara så att alla hästar är mega traumatiserade bara för att vi har liksom använt tryck eftergift. Absolut inte. Mm. Och jag vet hästar som är helt nöjda med sina liv. De är fine. Mm. De tycker om liksom att göra sina grejer och de liksom tål det och är okej med det.
Det som kom upp här i den här tråden är om hur, för frågan var egentligen hur man kan lägga till signaler på R-plus sätt utan alltså hur kan man ens liksom, för då tänker man att okej, ska man träna R-plus då får man inte, då får det inte vara, jag kan inte ta i tygen, jag kan inte ha skänkel tryck från skänklar, jag kan inte typ ta i min häst eller lägga på en hand och vill flytta bort den. Och då blev det en diskussion då om oavsett om jag lär in till, låt säga tygeltag, jag har en target som hästen vill böja sitt huvud mot och jag då tar i tygeln kanske direkt efter att hästen böjer sig mot targeten och så får den klick och belöning, matbelöning för det. Och då var det någon som tyckte att ja, men det blir R minus ändå för att det finns ett tryck. Och då tänker jag, det som spelar roll är ju, vad kom först? Flyttade den från trycket för att trycket var någonting den inte ville ha? Alltså något icke-önskvärt avlägsnas. Alltså trycket blev någonting den inte ville ha, därför flyttade jag från den. Oj, då kom det fram en target. Eller flyttade hästen mot targeten, den fick känna att det trycker någonting på den ena sidan av huvudet. Och den då så småningom kopplar ihop det här att... När det här trycket kommer så ska jag flytta bort från det.
Jag förstår vad du menar.
Blir det både och eller är det... Alltså, ja, säg vad du tänker.
Ja, så här då, tänker jag. Alltså, det spelar inte så mycket roll vad vi tycker. Utan det som avgör vad som är vad är hur hästen upplever det. Ja. Alltså... Det man gör, om man gör liksom väldigt korrekt klickarträning, då är man till exempel väldigt noga med att kolla, är det här tygetaget som jag vill använda som signal, är det någonting som hästen upplever som neutralt eller som någonting som den inte gillar? Så att innan man börjar sätta signal, till exempel med sådana signaler som är taktila, som riskerar att vara negativ förstärkning, och upplevs som ett tryck då för hästen, som någonting som är obehagligt, då vill vi kolla det först. Alltså, vi tar i tygen, ser vad som händer. Det händer ingenting. Bra. Vi gör det några gånger. Hästen reagerar noll på det. Bra, då kan jag använda det som signal. Om jag tar i tygen och min häst flyttar på sig, då kan vi utgå ifrån att det upplevs som negativ förstärkning. Någonting den vill undvika. Om vi inte redan har tränat om det då, så att säga.
Ja, eller hur? Precis.
Det beror ju på vad det finns för träning bakom. Men med det sagt så behöver inte hästen uppleva det som något katastrofalt. Nej. Alltså jag tycker inte vi behöver vara så extremt rädda för det här lilla trycket som kanske skulle upplevas som negativ förstärkning. Ja, vi har ju så många andra ledtrådar att titta på då, tycker jag. Alltså istället för att grotta ner sig i det här lilla tygetaget så tycker jag att vi tittar på resten av hästen. Alltså hur ser det ut? Har jag en lång latenstid? Alltså är min häst tveksam till att utföra det här beteendet? Då kan jag utgå ifrån att det finns någon aversivitet i det. Alltså det finns någonting som hästen inte tycker om. Ser jag lugnande signaler? Ser jag signaler på stress? Ser jag frustration? Tar hästen godiset hårt? Och så vidare och så vidare. svansvisningar, spänningar i ansiktet, alla de här ledtrådarna som kan berätta för mig att min häst är inte nöjd.
Mm.
Så att samma sak här lite, att vi behöver titta på lite mer än bara liksom den här minidetaljen för att veta hur hästen upplever det.
Mm.
Speciellt om vi inte vet hästens historik. Har vi en häst som inte är en crossover-häst, alltså har den verkligen inga associationer och ingen inlärning med negativ förstärkning, då skulle jag inte alls vara särskilt rädd för att använda liksom taktila signaler.
Mm.
Men har man en crossover-häst där det finns en historik av att hästen blir negativt förstärkt för signalerna eller till och med bestraffad om den inte svarar på det.
Mm.
För det är också ganska vanligt, speciellt inom horsemanship, att man ger en väldigt liten signal, en taktil signal eller i så fall då tryck eftergift. Man gör ett litet tryck. Om hästen inte svarar på det så går man direkt till ett väldigt hårt tryck.
Mm.
Alltså då bestraffar jag ju att den inte svarar.
Mm.
Och med sådana hästar så kan det ju se ut som att hästen svarar jättelätt på alla mina supersmå signaler. Och det ser fantastiskt ut. Men det finns ett enormt hot bakom. En hot om bestraffningar. Mm. Om den inte lyder.
Så allt kommer egentligen tillbaks till hur upplever hästen det hela?
Ja.
Det jag gör. Och hur har den lärt in det? Ja.
Och det som jag tyckte, hade faktiskt lite av den här diskussionen med min lärare Carolina Fransson om det här. Därför att det som är lite av en superpower när vi tränar med positiv förstärkning, det är ju att vi kan göra kedjor, vi kan göra sekvenser. Alltså vi kan sätta ihop flera olika beteenden efter varann.
Mm.
Där signalen på nästa beteende är förstärkande för det första beteendet.
Mm.
Det kan man inte göra med tryck eftergift. Det är omöjligt.
Mm.
Därför att hästen vill inte eller längtar inte efter nästa signal i tryck eftergiftsträning. Mm. Så som den gör i belöningsbaserad träning.
Just det.
Så kan vi bygga sekvenser och kedjor med våra beteenden, då kan vi helt utgå ifrån att min häst upplever det här positivt. Annars hade det blivit en utsläckning då på det första beteendet. Nu är vi lite i överkurs pratet här.
Ja, och jag tänkte att det är också ett bra så här, om man funderar, är det här beteendet som min häst har nu lärt in av positiv förstärkning? Eller har inte lärt det, men har den lärt det genom positiv förstärkning? Så kan man ju testa det genom att man gör någonting annat först. Och sen så blir liksom belöningen att den får göra det beteendet.
Mm,
och ja. Om den då vill, om det funkar, så kan man vara säker på att den har upplevt det som positiv förstärkning.
Japp.
Ja.
Ja, det här var supernördigt. Väldigt. Är man liksom intresserad av att veta mer om just den biten, så får du höra av dig helt enkelt. Så ja. Får vi kanske spela in en ny podd om det någon gång.
Precis.
Eller prata om det på något annat sätt.
Ja. Jag tänkte vi ska strax avrunda. Men lite tillbaka till Skinner. Och det här tror jag inte att vi kan bara så här säga kort. Men den fundering jag har, som vi kanske ska ha så här lite cliffhanger. för att han jobbade ju med råttor, som jag har förstått. Och då var det väldigt tydligt. Liksom, han la till... Alltså han använde ju elstötar och la till det liksom och bara okej, det här blev negativ förstärkning för råttan ville bort från elstöten. Medans när vi jobbar med hästar så kan det vara så subtilt. Och det är som att vi, positiv förstärkning och alltså R plus och R minus typ möts nästan på mitten. Alltså det blir som en så här väldigt gråzon. För att man kan vara så försiktig och man kan liksom och jag tror att det är det så blir det en del förvirring och också så att man blandar ihop man tänker negativ förstärkning då är negativt det är alltså en negativ känsla
ja, fast det blir alltid förvirrande när man tar det bokstavligt så att det
och jag tänker, kanske att alltså på ett sätt så är det nästan lite svårt. Alltså, det blir nästan för kategoriserad för vissa i hästvärlden.
Mm. Jag tänker, de här gråzonerna är ju något man absolut bör nämna, tycker jag.
Ja.
Därför att alltså negativ förstärkning möts ju någonstans med positiv bestraffning. Och positiv förstärkning möts med negativ bestraffning.
Mm.
Och hur då? Ja, då kan man ju fundera till exempel om jag använder trycka eftergift signaler på min häst.
Mm.
Då är det ju signaler som hästen vill undvika. Eller hur? Per definition.
Mm. Mm.
Den gör ju, anstränger sig för att slippa de här signalerna. Mm. Alltså när jag skänklar så kommer hästen anstränga sig och göra det som den ska göra för att jag ska sluta skänkla. Eller hur?
Mm.
Och då kan man ju fundera på när upplever hästen det som skänklarna då som ett straff för någonting. Till exempel om min häst travar och den saktar av och då skänklar jag tills den travar igen. Mm. Har jag då bestraffat avsaktningen?
Just det. Mm. Ja.
Blir det så att hästen slutar sakta av till slut?
Mm.
Då har jag använt positiv bestraffning. Eller hur? Det som jag upplever själv kanske är negativ förstärkning. Mm. Och det här blir också något att prata om, Hanna. Vi får spela in fler på det. Hur upplever människan att använda de olika metoderna på sin häst?
För vi blir också förstärkt eller inte. Genom våra hästars beteenden. Och det spelar också in hur vi liksom helheten blir.
Det här gör det. Det blir en annan dimension. Kan vi inte göra så att vi pratar färdigt om gråzonerna. Och sen får vi spela in en ny podd.
Ja. Och då kan vi, finns det också chans att. För om folk har frågor. Mm. Så du bara ställa dem. Och då kan man ju ta upp det.
Just det. Smart.
Just. Mm.
Men det var gråzonen då mellan negativ förstärkning och positiv bestraffning. Alltså det går ju över i varann och hästen kanske börjar uppleva det som positiv bestraffning.
Mm.
Och samma sak har vi ju med när vi tränar belöningsbaserad med positiv förstärkning. Mm. Om vi då till exempel, om hästen inte gör som vi hade tänkt oss och undanhåller godiset.
Mm.
Upplever hästen det då som att vi tar bort godiset från den? Mm. Alltså upplever den sig bestraffad för liksom fel beteende. För vi kommer ju, säg att vi shapear någonting och hästen duttar på en target.
Mm.
Vi klickar varje gång hästen duttar på targeten, men när hästen duttar på väggen bredvid, då kommer vi inte klicka.
Mm.
Eller hur?
Mm.
Utan vi kommer bara klicka när hästen duttar på rätt pryl. Kommer vi då bestraffa, upplever hästen sig bestraffad för fel typ av dutt?
Mm.
Och där är ju, ja, man kallar det för utsläckning.
Mm.
Men frågan är ju hur, beroende på hur vi tränar och hur våra kriteriesättning ser ut och hur vår shaping ser ut, så kan jag absolut föreställa mig att liksom oschysst typ av kriteriesättning och oschysst typ av klickerträning kan leda till att hästen känner sig bestraffad.
Ja.
När vi undanhåller godis från den.
Ja.
Eller hur? Ja. Eller att till exempel min häst biter mig för att jag inte alls lagt upp träningen på ett schysst sätt. Den är superfrustrerad, jag har alldeles för höga kriterier, den förstår inte vad den ska göra. Den biter mig för det och då går jag därifrån, till exempel. Och då, då får du ingen mer träning. Då bestraffar jag ju det genom att undanhålla godis eller genom att gå därifrån. Mm. Så där har vi också den här, någonstans möts de. Från det ena går det till det andra beroende på hur vi lägger upp vår träning helt enkelt.
Mm. Och igen, lite så här, nästan summering. Det här beror, alltså det som avgör är ju hur hästen upplever det hela. Inte vad som var min intention eller vad som var syftet med träningen.
Nej. Så vi kan ju kolla på så här, förstärker jag någonting? Ser jag mer av ett beteende? Eller minskar något beteende?
Ja,
precis. Så kan vi gissa på hur hästen upplever det då.
Ja. Ja, det här är nästan lite smärtsamt. Om jag ska, om jag ska titta liksom tillbaka till hur jag tränat med min häst. Så har liksom min intention och mitt mål har ju varit att träna allt med positiv förstärkning. Mm. Men det som jag lär mig och när jag tittar tillbaka så ser jag att Ja, det är inte säkert att det är allt som är tränad med positiv förstärkning fast det var det jag ville.
Ja.
Det är väldigt mycket, alltså, sannolikt att det har kommit in lite av säkert allt annat.
Mm. Oh ja. Och jag tycker väl att det här är verkligen skillnaden på så här, nu börjar jag klicka träning och när man faktiskt blir mer avancerad och lite mer skilled i sin klickerträning så kommer vi ju se värdet i att undvika utsläckning till exempel. Mm. Och vi ser att hästarna blir liksom nöjdare, gladare och så vidare.
Mm.
Det är lite skillnad på ge godis för beteenden och liksom riktigt bra klickerträning som en träningsmetod.
Ja. Ja.
Eller hur?
Yes.
Nice. Ja. Vill man lära sig mer så finns vi har ju nämnt Facebookgruppen, eller hur? Mm. Relationsbaserad hästträning. Finns på Instagram under samma namn och på hemsidan www.relationsträning.se.
Ja, super. Tack Anna, jätteintressant. Vi pratas mer.
Eller hur, det gör vi.
Hejdå.